Jajamän. Den välbekanta gingen börjar tona ut. Och ni är tillbaks och lyssnar på succépodden Skidsnack med mig, Stenqvist och Sköld.
Ja, men vad trevligt, eller hur?
Hur har veckan varit?
Veckan har varit fin. Det har varit en spännande världscupsavslutning här att följa, så då kan man ju inte klaga.
Men var det så spännande? Vad var det som var spännande?
Ja, men jag tycker det var jättespännande. Det var ju... Okej, det var ju inte så... Kanske supernära, men det var ju ändå tajtare än vad man hade kunnat tro på damsidan där. Så jag tyckte, jag satt och liksom förde lite statistik nästan och tänkte, hur långt ner behöver Weng hamna för att någon annan ska vinna?
Mm. Men Weng fick ju inte nog med den.
Tyvärr så fick hon ju inte det.
Nej, men... det är ju ingen hemlighet att vi inte är någon stora Weng... Weng freaks.
Ja, Wenga boys.
Wenga boys.
Skulle man inte kunna kalla oss.
Vi är inga Wenga boys alls. Nej. Det var som jag mässade våran kompis PO när vi mässade lite efter.
Ofta nämnde denna podd nu för tiden.
Ja, jo, men denna PO. Om att ja, det gjorde inte heller ont att Weng blev 22 där liksom. Det sved inte till i hjärtat.
Nej, men hon hade ju kunnat få bli 42.
Ja. Ja, verkligen.
Jag hade ju Diggins stulit den här världscupsegern.
Nej, men hon skärpte till sig där på söndagen och kravlade sig väl lite mer framåt. Så det... Nej, men det var en kul helg. Jag tycker om de här minitourerna ändå lite grann.
Mm.
På något vis. Det känns ju kul när man måste mäta sina krafter i allting. Att det liksom, det kan inte bara, man kan inte bara komma dit och åka sprint. Eller man kan inte komma dit och skita i och åka sprint. Utan Ebba måste sälla sig och åka en prolog. Det har vi inte ens tagit upp förut. Men det här måste väl vara typ första gången vi fick se Ebba Andersson åka en sprint. Det här var ju till och med så att prologen sändes på SVT. Det var ju fantastiskt.
Ja, det får man ju inte uppleva så ofta.
Äntligen få se en prolog.
Du har väl till och med haft ett infekterat Twitterbråk med SVT om det här, vill jag minnas.
Ja, precis. Ja. Jag vet inte hur infekterat det var.
Men alla bråk är väl infekterade på ett eller annat sätt.
Ja, bråk är också tej. Men ja, jag ställde mig en fråga, varför sänder ni inte prologen? Och då säger de att...
Du menar att det här bara var en fråga?
Ja, det var en fråga och ett svar.
Som jag nu har vinklat upp till ett infekterat bråk.
Ja, precis. Ja, det är bra. Det är... Mm. Men ja, det är väl lite det vi har jobbat med den här podden. Vi vinklar upp.
Ja.
Så det är helt rätt, det är alltid i sin ordning. Jo, men i den här hetska striden som jag hade med de ansvariga på SVTs Twitter, så framkom det ju att de inte själva rådde för att de inte kunde sända prologen, för att det handlade om det landet som har världscuptävlingen, om de överhuvudtaget producerar en sändning som går att sända ut. Och sen måste man ju i så fall ha sina kommentatorer och sånt som sånt där. Men här var det ju uppenbarligen SVT som producerade och såg till att man kunde få se en prolog. Och det är alltid trevligt. Det kan ju hända saker i en prolog. Folk kraschar och försvinner och sådana grejer.
Mm.
Eller så kan någon göra något fantastiskt bra.
Det var ju nära på. Weng gick ju vidare på 30:e plats. Hon hade ju till och med, hon var ju nära att missa kvart.
Mm. Dessutom. Det var väldigt kul att följa i alla fall Ebba Anderssons första sprintprolog. Hon kan ju möjligtvis ha åkt någon prolog. Rimligtvis i någon sån här Tour de Ski eller någonting, om hon har varit med.
Nej, hon har inte varit med i Tour de Ski.
Nej, det har hon inte. Hon var ju inte någon snabb, det ska vi säga. Hon missade ju kvartsfinalerna.
Mm.
Men hon var ju inte heller genomuselt dålig.
Nej. Nej, det var väl vad man hade väntat sig ungefär.
Ja. Så att det går inte att ha några stora förväntningar. Man har ju aldrig sett henne som en sprinter än i alla fall. Nej.
Men alltså jag håller med, jag älskar också med minitorerna. Men jag tycker att de borde vara 4 tävlingar långa. Jag tycker att det är en tävling för lite med 3.
Jaha, men sprint, massstart och jaktstart. Vad vill du ha in mer? Ett individuellt startslopp?
Ja, det hade jag gärna sett. Särskilt som att damen alltid åker så fjantigt kort.
Mm.
Så blir det ju som någon slags halvsprint till. Och sen ja, i finalen också som en sprint.
Ja, nu blev det väl massstart på 10 km och fri jaktstart på 10 km. Herrarna fick motsvarande 15.
Mm. Mm.
Ja, det blir ju väldigt, väldigt kort. Den är ju över på drygt 20 minuter. Speciellt när de kör jaktstarten i fristil där. Det är bara puff, säger det, sen är de i mål.
Det blir ju då lite svårt för, alltså man märkte ju, nu tog de ju sig fram väldigt bra visserligen, men det var ju först på slutet som sån här hyfsat formstark åkare som Haga, som inte är någon sprinter, tog sig ända fram mot tätkänning. Och precis som Ebba Andersson också. Det känns som det blir väldigt svårt för distansåkarna när det är så pass få och så korta lopp. Så jag hade gärna sett ett till och ja, något lite längre.
Absolut, det blir inte så avgörande på det viset. Det såg vi väl om inte annat också. Det var ju lite grann av en, inte så illa som det var tidigare vinter, men det var en liten repris av den här massstartskaoset. När det är massstart som är så pass kort så att det går inte att hänga av folk. Sundby gick ut och sågade de här korta massstarterna, alltså med kortare, alltså 15 kilometer. Menar på att det blir för trångt och det går inte att göra någonting. Och sen förstörde han dagen för Daniel Rickardsson genom att helt regelvidrigt bara dundra rakt över hans skidor.
Mm.
Och, men sen skyllde ifrån sig på att det handlar om att de här korta massstarterna. Och det var ju också, som vi såg i Tour de Ski, den här extremt parodiska massstarten.
Mm.
Om den till och med var ännu kortare, eller att det var på en mycket smalare bana. Jag minns inte hur det var, men det var ju omkullåkning på omkullåkning. Och det var ju det som vi pratade om då, det var ju ett skämt.
Mm.
Ett stort, stort skämt. Det var ju som de var inne på även den här helgen, och de nämnde det där loppet, att det, sånt får man ju lägga ner med.
Ja.
Det blir ju inte på riktigt.
Bara lite kort passus här. Det känns som att Sundby har gått in med stora motorsågen den här helgen överlag. Och vi ska återkomma till det lite senare. Men han gick ju på stormöte och gnällde på också.
Mm.
Han var lite som den där arga gubben på bostadsrättsföreningsmötet som vill absolut införa en hiss i ett tvåvåningshus.
Ja, precis. Ja. Nej, men det får man ju hålla med om i alla fall, den här kritiken mot korta massstarter. För att det blir ju, ja, det blir ju inte nog pass avgörande. Nu har vi ju sig ganska så här mörda backar och grejer, men det hjälper ju inte. Det var ju ingen som ryckte ifrån ordentligt på massstarten här i lördags.
Nej.
Och det blir ju lite tråkigt att se. Det var väl kul att se att Kalle, jag nu såg inte jag det här live utan jag kollade på det efterhand, men kul att se att Kalle kunde hänga med och fick en liten ja, återuppståndelse.
Ja,
eller?
Ja, men verkligen. Vi har ju ägnat ungefär kanske 40% av all poddtid den här säsongen åt att diskutera Kalle Halvarssons psyke och förehavanden.
Mm.
Men här kom ju sista helgen lite av Kalle Halvarssons redemption. Han,
förutom att han vek ner sig på proppet. han gjorde det ju bra nästan hela vägen.
Ja, absolut. Men ja, han, visst, han slutade ju åka. Men det var då jag vill ändå till hans försvar här säga att då hade han ju blivit passerad på ganska många meter innan han vek ner sig.
Jo, men han kom ju inte in på upploppet ordentligt. Och så snubblade han till. Och så, ja, och så gick det åt pipsvängen.
Ja, men det var ju liksom inte,
hade han kunnat gjort något smartare eller annorlunda?
Ja, han hade ju en lite dålig ingång på upploppet. Det var väl mest det.
Men skulle han ha ryckt tidigare eller senare från liksom resten av klungan?
Nej, jag tror ändå, jag vill känna att så här, vi har kritiserat hans upplägg så himla mycket den här säsongen. Det känns som att här gjorde han ju faktiskt det han ska göra när han har krafterna. Han ryckte, han kanske hade kunnat ryckt någon backe tidigare eller så vidare. Men det, han gjorde ju ja, men så gott som alla rätt här. Sen,
ja, det var ju inte vilken ärkesopa som helst som åkte förbi han heller.
Nej, precis. Det var ju totalvinnaren Bolshunov som har sett ungefär hur bra ut som helst på slutet. Och ja, visst, han fick en lite dålig ingång på upploppet och sen inte kunde mäta sig i spurten. Men jag tycker ändå att det här var en stor upphämtning och fint att se av Kalle.
Ja, man får väl ursäkta uttrycket, men det var ju ett fall framåt.
Ja.
När det gäller Kalle Halvarsson.
Verkligen.
Istället för fall rakt ut i skyddsnätet.
Och det var ju ändå skönt att få se att det faktiskt, att han faktiskt kan. Det finns ju trots allt ingen annan av våra svenska herrar som har den här farten och kapaciteten.
Nej, det är lätt att glömma att det var väl ändå förra säsongen som Kalle inledde på ett makalöst bra sätt. Och där för jul tog, ja, om det var 2, 3, 4 pallplatser i rad med ett par segrar. Och såg ut att vara ganska oslagbar ut ett tag. Sen lyckas han schabbla bort formen lagom till VM. Men då var ju hans odiskutabelt snabbast i världen, snabbare än Ostjogov. Och det här var ju innan Kläbos absoluta genombrott och så. Men det är ju inte så länge sedan.
Nej, nej, det är ju ganska nyss.
Det är ett och ett halvt, det är mindre än ett och ett halvt år
sedan. Det går snabbt att glömma.
Ja, så att det är klart att Kalle någonstans har den där farten kvar. Och kapaciteten, men sen, ja, och det kanske gör det bara ännu tydligare att det mesta sitter i hans pannben, eller innanför pannbenet snarare än i benen.
Ja, nej, men jag känner så här, jag önskar nu Kalle en sjukdomsfri och härlig luftrörsvänlig sommar och försäsong. Och tillsammans med en kvalitetssäkrad idrottspsykolog som är med och formar hans psyke till oanade höjder. Allt med denna strut som vi har pratat om tidigare. Så att han inte ska titta sig bakåt så mycket. Han kan eventuellt få ta sig av sig struten om han kör bil, för det låter ju lite trafikfarligt att ha en strut.
Ja visst, det blir svårt med döda vinkeln och grejer om man har en strut.
Alternativt får han låta Jenny köra lite oftare.
Ja, nej, men verkligen, struten är ju helt klart för. Det sjuka var att i helgen så jag tyckte det var synd att jag inte hade åkt till Falun och kollat på det här. Jag är ju ändå därifrån trakten, så att man kan ju lätt åka hem och liksom kolla på skidspelen och sådär. Jag tänkte att jag ville stå där ute i spåren och skrika åt Kalle att kolla framåt för fan. Alltså jag kunde visualisera mig själv stå i skogen, skrika åt Kalle om han var i ledning eller något sånt. Jag vet inte, jag fick någon förnimmelse av att han låg och åkte skid och kanske ledde han då någon lopp. Och jag står och skriker åt honom, kolla framåt för fan Kalle. Det här såg jag så tydligt framför mig.
Men det blev inte så.
Nej, så blev det inte. Och det kanske var lika väl det. Men det är ändå sjukt att jag sitter och fantiserar in mig själv i den situationen där jag kan få skrika åt honom att han ska kolla framåt eller sluta kolla bakåt eller någonting sånt där. Det säger ju att jag tycker det säger att jag bryr mig väldigt mycket om hans välbefinnande.
Ja, och att du är väldigt så här, vad ska man säga, realistisk i dina fantasier. Det är inte så här att du drömmer dig bort och står på någon form av längdstadion och se Kalle glida in ensam i ensamt majestät och bara liksom,
eller att det är jag själv som liksom rycker ifrån på uppåt.
Ja, liksom så här, drömbilder. Du bara
jag drömmer om att se mig själv stå och kolla på skidor i Falun och ropa åt Kalle att han ska kolla framåt. Ja, tänk den dagen när det äntligen händer. Då kan jag bara lägga av direkt. Ja, nej, vi får se. Det kanske händer nästa år redan.
Ja.
Det vore nog fint i alla fall. Ja. Men ja, nej, nu behövde man ju inte göra det. Och han behövde ju inte kolla bakåt. Eller ja, det gjorde han nog säkert där när han vände ner för sprintbacken och såg var Bursunov låg någonstans. Och om vi ska återknyta till det här, så kan jag väl hålla med dig om att jag tror inte att Kalle hade kunnat gjort så mycket annorlunda än han faktiskt gjorde. Det var nog ett exemplariskt bra ställe att rycka på ändå. När man har den farten och den kapaciteten till långspurt. Hade han ryckt senare hade han ju aldrig någonsin kunnat skaka av sig någon sån här Kläbo eller Pellegrino som faktiskt var med jäkligt länge. Han blev väl till och med femma, sexa i den här massstarten. Och ska man slå sådana, då måste man rycka, då kan man inte rycka med 200 meter kvar. Då måste man rycka med 500 meter kvar. Och det är därför sådana som Sundby måste rycka med 1,5 kilometer kvar och göra en sån spurt. Det beror ju helt på vad man har för, hur man är hopbyggd som skidåkare. Och Kalle gjorde det taktiskt väldigt bra.
Ja, absolut. Så nej, men jag känner ändå att efter en tung Kalle Alvarsson säsong så finns det nu lite framtidstro.
Ja, om man bara kan få han att åka hela vägen in i kaklet, inte bara i de här sprintarna när han har valt att ge upp någonstans i början av upploppet. Det gjorde han ju även i fredags. Men ja, som jag var inne på tidigare, sluta att avbryta loppen och sånt. Det känns som är bara dumt. Men en mental stark sommar hoppas vi att han får.
Ja. Om vi ska sammanfatta herrarna lite i övrigt, så det var ju inte så mycket att göra åt Kläbo direkt i totalen om världskuppen. Han behövde ju inte direkt anstränga sig för att vinna. Han hade så pass stor ledning.
Men är Kläbo slut? Han vann ju, vad var det, 11 världskuppsegrar eller någonting sånt, varav 4 i distans, men samtliga före jul.
Ja, nej, men
sen drog han lite sprintar efter jul, men är han slut som distansåkare?
Jag har ju dödförklarat många karriärer här under säsongens gång.
Du är inte beredd att dödförklara Kläbos karriär?
Nej, men jag tänker att jag ska vara lite sansad här nu.
Ha.
Och jag kan väl istället sammanfatta det som att jag tror att han ändå har en viss mänsklig sida i att han kan inte vara formtoppad hela säsongen. Hans distanskapacitet höll inte på slutet.
Nej, och vi kan väl verkligen konstatera att 5 milar inte hans grej.
Nej.
Han har ju klappat igenom totalt på de 2 5-milarna han har åkt i sin seniorkarriär. Vilket ändå är, det gör ju inte heller ont.
Nej.
Någonstans för oss som kanske hoppas på någon liten blågul framgång någon gång.
Ja.
Ja, så att nej, det är väl kul att han kan visa sig vara mänsklig. Sen har han ju varit, ja, man har ju varit förvånad de gångerna Pellegrino har lyckats slå honom i en sprint eller vem det nu kan ha varit. Det har ju varit extremt imponerande annars. Så helt sjukt egentligen att han vinner totala världscupen. Han var väl yngsta sedan Gunde Svan vann den 87 eller vad de sa.
Ja,
87, det måste vara länge sedan. Ja, hur som helst, yngsta sedan Gunde Svan.
Ja, det är ju ändå,
eller yngsta någonsin, ska man säga.
Ja, man får väl böja sig i hatten för det ändå.
Ja, verkligen. Ja, det gör vi.
Och Colonia gick och vann distanskuppen. Det kan han väl vara värd efter den här, vad man ska kalla, comeback-säsongen för honom.
Ja, och vi gillar ju ändå Dario. Han är liksom så här typiskt schweizisk intetsägande.
Ja.
På något vis.
Ja, men det är liksom han och Federer och sådär. Ja. De är lite samma person.
Ja, men de ser ju typ likadana ut också.
Ja.
Ser alla schweizare ut sådär? Är det här någon form av förutfattade meningar man har? Eller liksom att alla kommer se ut precis som de gör? Men det är något som gör att de ser likadana ut. Och det kanske bara är att de har samma... Alltså, de ser inte arga och de ser inte glada ut. De ser bara liksom så här, ja.
Ja. Lagom.
Otroligt lagom.
Mm.
Och sen är de bara så bra.
Mm.
På något vis. Och inga känslor, kanske någon arm i skyn så där, men på sin höjd.
Ja.
Det är rent av svenskt.
Ja, men lite så.
Något med oss... oss neutrala länder, så jag som att Sverige har varit neutralt på 60 år, men ja.
Ja, på tal om Sverige, vi ska ju vänta till kanske säsongsavslutningen med att sammanfatta hela säsongen lite mer övergripande, men vad hade vi av övriga svenskar den här världscupsavslutningen? Oskar Svensson gjorde väl en habil insats.
Ja, men Oskar Svensson fick väl ändå visa att han är framtidsnamnet när det gäller svensk manlig längdskidåkning. Vi skulle kunna ta och prata en hel podd om vad som är problemet och vad som eventuellt är lösningarna för att få någon form av fart på svensk manlig längdskidåkning. Men det är ju ändå väldigt tydligt att det är till Oskar Svensson vi ska sätta ett eventuellt hopp om framtiden. Och inte till din lilla gunstling Jens Burman. Utan det är ju... Återigen så visar Oskar Svensson att han är med där och hugger på sprint. Och blir allt bättre på distans.
Ja, absolut. Och vi såg även ett litet uppsving av Theodor Pettersson här igen. Som har var det lite jojo fram och tillbaka. Som gjorde en fin sprintinsats. Så
ja, verkligen.
Det känns väl som att vi behöver ju inte riktigt pensionera honom än.
Nej, nej, det behöver vi inte göra. Men sett över hela säsongen så har det ju varit ett totalt jävla mörker när det gäller svensk herrskidåkning.
Jo.
Har det varit någon pallplats ens?
Ja, Kalle Halvarsson.
Ja, jag Kalle. Och... precis. Men i övrigt har vi väl inte haft någon som har varit på pallen eller knappt ens i närheten. Så att det måste ju vara...
Theodor har väl klivit upp också.
På pallen?
Mm. Han? Ja, det är jag ganska säker på.
Ja, jag vågar inte säga något annat. Men ja, det måste ju ändå vara en av de sämsta säsongerna som manliga herrlandslaget i skidorna har gjort på extremt länge, sett över liksom toppen.
Ja.
Sen om vi har varit liksom jämn, har haft jämn dåliga, jämn bra resultat på topp 15 och sånt, det har jag ingen aning om. Men rätt sett över framskjutna placeringar så har jag ju svårt att se att det ens i modern eller knappt ens halvmodern historia, eller när skulle vi ha varit så dåliga?
Nej, det är svårt att se faktiskt. Men desto mer tur att vi har damerna då. För där, där hade vi ju lite mer glädjeämnen den här helgen. Bland annat en sent på säsongen återuppstånden Jonna Sundling, som klev in och visade vart skåpet ska stå.
Ja, där kan vi ju snacka succé. Hon klev in och tog sin... ja, det måste väl ha varit första pallplats i världscupen.
Ja.
När hon är två efter Hanna Falk som vann. Mm. Och där var det ju så jäkla nära att vi fick en svensk trippel.
Ja.
Fan också.
Ja, jävla Björgen.
Stort det hade varit. Ja. Men det ville sig inte hela vägen för Anna Dyvik.
Nej.
Att ta sig förbi Björgen, det kommer vi inte begära av någon. Men fan vad häftigt det hade varit.
Mm.
Sen är ju Sundling så pass bra att hon är ju, vad blev hon, nia eller någonting totalt i totala touren.
Ja.
Så det är ju helt hysteriskt bra. Och hon har ju haft, hon har ju varit ett sånt där namn som vi har pratat om skulle hoppas kunna komma, men har haft lite strul. Det verkar vara strul med de här svenska talangerna. Om de inte har liksom typ så här depressioner eller är övertränade, så har de sjukdomar och skit. Men fan, om man bara får ihop det där, så sen känns det som att vi skulle kunna ha ett rent av typ norskt landslag inom några år.
Ja, för lite så känns det nu med. För Ebba Andersson var ju också jättebra i helgen. Hon, ja, efter den här halv, ska man säga, lagom sprintinsatsen i prologen.
Ja, det går inte så, att säga så mycket mer när man missar
så,
liksom.
Så låg hon ju ganska långt efter, men gjorde ju ändå sen en superbra massstart där hon blev fyra efter att ha startat typ sist.
Mm.
Och behövt äta sig fram på den här extremt korta distansen. Bästa världscupsplaceringen hittills. Mm. Och sen krigar sig väl till en, vad var det, topp 10 plats.
Precis.
I totalen från ett helt hopplöst läge då efter sprinten.
Ja.
Så det känns ju, om hon nu får en sån här magisk sjukdoms- och skadefri träningssäsong till nästa år, så skulle ju hon kunna vara i topp.
Hon skulle kunna bli hur bra som helst. Man ska komma ihåg det här med Ebba Andersson, att hon kanske hade sitt genombrott den förra säsongen när hon fick åka i VM-stafetten och köra så bra på den där lilla sträckan som hon gjorde. Men det var ju precis innan VM, så hade hon knappt gjort ett seniorlopp i världscupen.
Nej.
Och hon fick göra några lopp efter. Och sen har hon under den här sommaren haft en massa problem. Om det var till och med en operation, eller det var något form av längre skadeuppehåll som hon har haft under upptakten till den här säsongen. Och sen har ju hon på distans varit klart näst bäst av svenskarna. Och då har vi ändå alltså sett till jämnhet.
Ja.
Då har vi ändå också Stina Nilsson som har tagit OS-medalj i distanslopp. Men hon känns ju ändå mycket mer säker än Stina.
Ja, man har ju henne lite kring de här, så här de här som har stuckit ut men inte haft den främsta liksom så här, extrema spetsen den här säsongen. Sån här Stadlober och von Siebenthal och sådana där. Hon är ju ja, bland dem.
Ebba är ju verkligen bland dem. Alltså hon känns ju ja, men också bland de här norskorna efter kanske Björgen och ja, sen är det inte efter så jäkla många fler. Haga liksom kanske man håller högre, men som Weng har sett ut sista halvan av säsongen, så ja, tänk dig om Ebba, hon är också så ung också. Det är helt sjukt hur bra hon skulle kunna bli om hon bara får hålla sig frisk och skadefri och få lite några försäsongsträningar i benet. Det känns som att hon skulle ja, alltså Johaug får ju se upp.
Ja,
för de är ju såna, det känns som att de är typ exakt samma typer av skidåkare också.
Ja, det blir intressant.
Sen kommer vi väl aldrig tro att hon kommer vara någon sån här Björgen allround åkare. Det är ju det är typ ingen som kan vara det längre. Ja.
Nej. Men på tal om Björgen då, hon defilerade ju hem den här världscupshelgen.
Ja.
Det var inte mycket att göra åt där. Även om Diggins gjorde det här ganska spännande.
Kan man fatta att Björgen fyller 38 här nu, typ om någon vecka eller vad det är?
Ja, det är imorgon till och med, va?
Imorgon?
Ja, vid inspelningstid. Så vi kan väl säga, eftersom ni förmodligen lyssnar på det här, kanske rätt dag då. Så grattis på 38-årsdagen, Marit Björgen.
Ja, stort grattis. Det känns som vi har önskat henne grattis på det förut. Kan vi ha gjort det?
Nej, men jag tror vi sa att vi ska komma ihåg att vi ska önska henne grattis nästa gång.
Nej, men jag tänker tidigare säsonger.
Ja, det har vi säkert gjort.
Nej, men ja, vi kanske ska fundera om... vi var väl inne på det förra veckan. Har vi sett det sista, är det sista vi ser av Marit Björgen? Men nu är det slut.
Ja.
Eller?
Ja.
Hon är ju bäst i världen, får hon lägga av ens?
Nej, jag tror inte det. Men vi kan ju bara liksom, vi har ju ett litet farväl-gäng som vi ska ta upp här. Tänker vi borde, har vi något mer att tillägga om den här världscupsäsongen innan vi säger farväl till åldringarna?
Nej, jag kan inte riktigt känna. Det känns som att vi har avhandlat säsongen och helgen ganska rejält.
Ja, det var ju tyvärr liksom så att Weng gick och vann då till Skidsnacks stora förtret. Men vad fan, hade det varit ett lopp till hade hon förlorat.
Ja, man kan ju ta med sig det.
Ja, ja, som sagt, det var ju en farvälfest utan dess like här i Falun. Vi nåddes ju av beskedet någon dag innan att Anna Haag och Emil Jönsson väljer att avsluta sina karriärer. Det var väl kanske inte helt oväntat, eller vad säger du?
Nej, nej. Kanske speciellt inte som att vi i fredags, eller jag, eller vi mässade dig och skrev att ja, det är kanske dags för Emil att lägga ner karriären.
Mm.
Och sen på lördagen gjorde han det.
Ja.
Det var ju inte som att det var en önskan om att det var min högsta önskan just nu. Men det var väl skönt att, det är ändå skönt att man slipper behöva poddtjata ner en karriär.
Ja. Du menar inte att Emil Jönsson radiobevakar så här, har någon hemlig avlyssning på dig, likt så här, Ryssland på amerikanska presidentvalet och sådär.
Eller Ryssland på svenska UD.
Ja.
Nej, det tror jag inte att han har. Däremot så kanske han känner själv att det här kanske inte är så jävla roligt längre.
Nej, det man förstår ju hans beslut efter 150 skador och lårbristningar och blodproppar och allt vad det är som drabbar honom. Så fort han är frisk igen så ja, är man inte framme på toppplats, så vad är drivkraften att fortsätta?
Nej, men man ska väl nämna det att Emil har ju ändå varit bäst i världen.
Ja.
Under många, många säsonger. Han har vunnit totala sprint världscupen 3 år, 3 säsonger bland annat.
Ja, och han har ju 13 Individuella segrar i världskuppen. Det känns som ganska länge sedan nu. Men,
ja, men det är, ja, det är otroligt egentligen. 13 världskuppsegrar, det är, ja, det är ju, det är helt unikt när det kommer till svenskar i princip att ha så många segrar. Och då är det ju bara ännu tydligare att det kan ju inte vara roligt att hålla på och inte ta sig någonsin knappt till en semifinal.
Nej, alltså det måste ju på något sätt vara om man
och sen känna att man är så långt ifrån. Alltså Pellegrino, alltså att nämna Pellegrino eller Kläbo eller Bolsjunov eller vilken som helst bredvid Emil Jönsson känns ju inte seriöst, för det är inte som att de tävlar i samma sport riktigt längre.
Nej.
Och hur ska man kunna se att Emil skulle kunna någonsin kunna bli så pass explosiv igen? Han, det kom ju nyss som att han fick en blodpropp i benet där också. Det känns inte riktigt.
Nej, det känns ju inte.
Nej,
det är inte helt sunt.
Nej, så det var väl skönt. Det var någon som skrev till oss på Instagram om Anna och Emil.
Ja.
Eller kanske främst om Anna. Kan vi skippa klagandet på Anna Hag i nästa skitsnack och ge henne lite hyllningar för en gångs skull? Långa är stor idrottskvinna, alltid glad och en viktig inspiratör för alla unga svenska skidåkare. Ja. Ja. Om vi ska prata om Anna, Emil. Det är ändå lustigt. Folk tror att vi är så otrevliga eller oginna människor att vi inte ens skulle kunna veta när någon ska hyllas.
Ja.
Vad ger inte vad vi gör för, ja, ger för intryck
vi
egentligen.
Vi bygger tydligen upp en hemsk bild av oss själva.
Ja. Men å andra sidan att sitta och lyssna på något som är helt utan konflikt skulle kännas lite tråkigt.
Nej, absolut.
Man kan inte bara sitta och hylla hela dagarna innan.
Nej, man kan inte sitta och hylla folk som inte presterar, men vi minns ju såklart Anna Hags fina stunder i karriären. Alltså hon var ju en av de viktigaste kuggarna i OS i Vancouver 2010.
Herregud.
När
hon tar tre medaljer.
Ja, varav ett individuellt silver i skiathlon.
Och sen tog hon väl medalj i sprintstafett och i vanlig stafett.
Ja, plus en fjärde plats på det. Så det var ju man, det är ju den här bilden man har av Anna Haag som den här extrema framgångspersonen. Så det är ju lite därför man har varit lite besviken på henne på senare år.
Ja.
Man har det här ändå på något sätt så färskt i minnet, även fast det är ganska länge sedan.
Ja, men det är kanske det vi ska liksom konstatera, att det är ändå 8 år sedan också som vi är, det här stora minnet av den här fantastiska idrottskvinnan. Det är ändå 8 år sedan. Så det kanske inte är helt orimligt att tycka att det var att hon gjorde rätt val som väljer att avsluta nu.
Absolut. Och hon hade ju bara, som hon sa själv, vaknat upp en dag och känt att nu är jag klar.
Mitt under brinnande OS dessutom. Ja. Och det är väl lite grann samma där. Det kommer nya åkare, det kommer Hagas och Ebba Anderssons som kommer garanterat ha en högre nivå än Anna Haag någonsin kommer kunna ha igen. Och då är det lika bra att lägga av. Om man inte har den här björgska urtalangkraften, då är det klart det är bra om man inser det förr än senare att det är dags.
Ja, och det var väl ingen större skräll att de tog beslutet samtidigt. Eller även om de beslutade på olika håll, men man har ju ändå tänkt att de kommer att lägga av samtidigt.
Ja, nu ska de ju gifta sig också.
Ja, vi måste faktiskt prata lite om det här med den här
möhippan.
Först och främst den här målgången. Det är ju några fler som har lagt av här i helgen.
Ja.
I damloppet så var det ju bland annat Kickan Randall, Elizabeth Steven som åkte runt i, de skulle vara så här lite spexiga och åka i något roligt.
Ja.
Det här roliga de åkte i var att de hade dragit på sig ett par kalsonger utanpå sina dräkter och hade väl någon liten tiara.
Ja.
Men det här smälte liksom in i deras vanliga outfit.
Ja, det blev...
Så det här liksom spexet försvann väldigt mycket. Jag tycker att de borde ha åkt i någon så här liksom banandräkt eller något.
Vad är du menar, som så här bananer i pyjamasdräkt?
Ja. Om de nu ska sticka ut, för det här syntes ju inte ens.
Nej, men jag tror, jag misstänker att det här kommer lite grann från alpina världen.
Ja.
Du har sett när de kör sina sista lopp, då har de ju alltid någon så här typ så här, men någon mantel på sig, eller någon kör någon så här superhjälte, eller så kör de, ja, det känns som det främst kvinnorna faktiskt.
Ja.
Men eller så kör de någon, ja, men någon utstyrsel som ser lite crazy ut.
Ja. Men de,
det funkar kanske inte när man ska dra liksom 10 km loppet liksom. Nej, men dra på sig en B1-dräkt.
Fast om man ändå inte åker för att vinna, vilket de här inte gjorde riktigt.
Åker runt som en liksom stor jävla skumgummibanan med randig pyjamas.
Ja, varför inte?
Ja.
För nu, så här, Anna Haag åkte ju i, hon hade ju inget sånt här på sig när hon åkte.
Nej.
Men när hon gick i mål fick hon ju någon slags så här mantel med några Disney-prinsessor på, eller vad det var, och en tiara.
Ja, det var verkligen som att de hade åkt till BR och bara tagit första bästa grejer.
Ja.
Det var inte liksom det här supergenomtänkta de hade beställt på nätet för 4 månader sedan och styrt upp.
Nej, det blev lite mer så här, för det var Stina Nilsson som hade ordnat det här. Och det var bara, åh fan, vi måste fixa något till Anna. Hon slutar, ska beskramla. Jag åker förbi BR, BR Mora och se vad som finns.
Tror du det finns ett BR i Mora?
Kanske inte, men BR, Kupolen, Borlänge, någonstans finns det säkert ett BR.
Säkert.
Och ja, just det, Emil ska också ha något. Ja, men då får han också något badlakan och en rolig grismössa eller något.
Ja, du vill ha lite mer bananer i pyjamas dräkter.
Jag tycker att spexet inte riktigt gick hela vägen.
Nej. Varför kunde inte Randall åka i en, eller Randall, ja, Randall typ en så här Superman dräkt
ja.
Det hade hon lika gärna kunnat gjort. Eller Supergirl, om man vill ha en sån. Eller Wonder Woman, eller vad fan som helst. Det kanske hade varit lite spexigare. Sen fick Anna Haag alkoholfri rosa champagne också nu.
Är du säker på att den var alkoholfri?
Det sas.
Ja.
Det skrevs.
Ja, för det här beskrevs ju också som att det skulle vara en möhippa för inför bröllopet som kommer att äga rum om någon månad. Men alltså, är det här verkligen möhippan? Eller, för det måste ju vara tidernas tråkigaste möhippa.
Ja, ganska lame.
Alltså, vad det nu är, liksom 10 elitskidåkare som fortfarande har SM att tävla inför.
Ja.
Som...
Ja. Jag vet inte, jag hoppas hon får en ordentlig möjlighet. Ska Anna Haag åka SM?
Ja, hon pratar om det i alla fall, så det tror jag.
Ja, men det kanske hon ska. Okay. Jag såg att de hade varit nere i Stockholm i alla fall under veckan eller helgen. Anna och Emil har varit med i Nyhetsmorgon och allt möjligt.
Mm.
Så de har väl flängt runt en del. Jag hoppas verkligen hon får en ordentlig möjlighet. Det har hon förtjänat.
Mm.
Men om vi ska bara säga det, att vi har ju inga problem att förstå att Anna Haag har haft en fantastisk, fin och bra karriär.
Ja, givetvis. Och sen kommer man ju inte minst att sakna både Anna och Emil som färgstarka profiler i det svenska landslaget.
Precis.
De är ju, om man ser ur den synvinkeln, de kanske... Ja, mest vältaliga och starka... stjärnorna på så sätt som man ändå liksom vill se och höra i olika sammanhang efter tävlingen.
Ja, alltså de är ju båda sådana personer som man inte kan tycka illa om på något sätt. Det Nej. Går ju liksom inte. Och speciellt sen det här under OS när Anna Haag, om det var 3 milen eller skiathlon eller vad det var hon åkte, och sen fick frågan efteråt att ja, men du funderade aldrig på att kliva av. Hon svarar att nej, det skulle jag inte kunna göra. Jag kan inte kliva av, jag har ändå fått chansen att åka. Och då får man ju liksom köra på, även om man är 3 minuter efter. Det skulle kännas fel. Sån attityd måste man ju bara älska någonstans. Sen är det ju bara synd att det inte har gått att kunna hålla den nivån som man hade velat haft kvar dem i. För då hade de ju båda kunna säkert fortsätta flera år till. Det är ju det är inte som att de lägger av lastgamla. Det är bara att kolla på Björgen.
Mm.
Och sådär. Så att, men känns ändå rimligt. De har valt rätt läge. Och det ska ju hedra dem.
Ja, verkligen. När vi ändå tar farväl av lite personer så ska vi ta farväl av Aino-Kaisa Saarinen som är betydligt äldre och nu går i pension.
Ja, hon kunde ju vara mormor åt, kanske inte mormor, men hon skulle
mormor åt Anna Hag.
Ja, nej, hon skulle kunna vara mamma till Ebba Andersson i alla fall.
Ja, nästintill mormor.
Precis, någon sån här mormor i tveksamma... lite mer tveksamma familjeform.
Ja, vi lämnar det där.
Ja, det gör vi verkligen.
Ja. Förra helgen så avslutade ju även poddfavoriten Noah Hoffman sin karriär. Jag måste säga att jag hade
ingen... han en poddfavorit alltså. Ja, men han inte bara ju... fanns fantasy, finns det
mest,
andra...
mest därför.
Ja.
Mm. Ja. Kriterierna för poddfavorit är ju sedan länge lite luddiga.
Det räcker egentligen att man har blivit omnämnd ja. Några gånger.
Men så nu undrar vi om han kommer lägga hela sin energi på att utveckla den här fantasyligan eller om den inte kommer finnas kvar.
Nej, de behöver göra någonting åt sina laddningstider i alla fall.
Ja.
Så att han kanske kan sätta sig och investera i något lite bättre servrar.
Mm.
Kan få låna någon liten sån där Luleå servers del av Facebook.
Ja, ja men det kan han väl få tycker jag.
Ja, lång och trogen tjänst.
Men då om vi ska istället spekulera lite. Finns det fler som kommer att sluta?
Ja, det var ju... Om vi ska ta riktiga allvarliga grejer var ju Marcus Hellner. Du såg intervjun.
Ja.
När han av Moa Jörnmark som jag hoppas för övrigt kommer få vara den som får chansen före Lotta Wahlberg när det vankas säsong nästa år. För att hon har jag är mycket spänd på att se vad hon skulle kunna åstadkomma för, som kommenterande. För att hon är mycket bättre på att intervjua folk än vad Lotta Wahlberg är. Och eftersom Lotta Wahlberg är inte en jättebra kommentator så tänker jag att varför inte ge Moa Jörnmark chansen när inte Jakob ska köra. Så att jag hoppas de gör en liten switch.
Ja. Du valde ett litet sidospår här.
Nej, jag ville bara kasta ut den ifall det är någon som är redaktör på SVT som lyssnar.
Ja.
Det borde ni ha med er för er försäsongsplanering.
Mm.
Hur som helst, hon intervjuade Marcus Hellner. Och hade precis innan det intervjuat, om det var Emil eller, och Anna, eller hur det nu var. Men i alla fall frågar väl Marcus, ja men hur har du tänkt med din framtid? Och han bara, jag vet inte så mycket och jag har inte tänkt. Han gav inget besked.
Nej, och sen frågar väl hon om det, alltså men det är inget definitivt ja att du kommer fortsätta då. Och då sa han, nej. Så han öppnar ju upp lite för att det kan ha varit sista loppet. Men jag känner att det vore ju jävligt konstigt.
Ja.
Alltså, för nog för att alla kanske inte är såna här sprudlande, extroverta personligheter som Anna och Emil.
Nej.
Så, om man, för Marcus Hellner har ju haft en ganska så framgångsrik karriär.
Ja, verkligen.
Att då välja att så här, inte göra någon grej av att man åker sitt sista lopp. På hemmaplan. Och sen bara någon månad senare bara, det var slut. Jag känner att även i en vrång introvert Marcus Hellner så nej, det kan inte vara slutet. Jag tror att han kör en säsong till.
Ja, det tror jag med. Det vore lite konstigt om man bara skulle packa ihop.
Ja.
Packa trunken och lägga pjäxorna på hyllan. Det kändes inte riktigt så. Han har ju ändå, och nu ska ju gudarna veta att det inte varit någon bra säsong för Marcus Hellner. Han har ju sig inte kört liksom körde han Tour de Ski?
Ja, det gjorde han. Eller jag minns faktiskt inte.
Nej, men han har ju inte varit där han har velat vara.
Mm.
Man har ju alltid tänkt att men nu kommer han, eller nu går det bra, eller som i förra året fick vi vänta till Kanada-touren, alltså det sista som hände på hela säsongen i princip innan han klär fram och visar sina gamla goda takter igen.
Mm.
Och lite så var det nu. Det var ju fortfarande på OS att man ju hoppades att Marcus skulle liksom kunna gnistra till, för man vet vilken exemplariskt bra mästerskapsåkare han är.
Mm.
Men det kommer ju aldrig någonting, och istället har det varit Daniel Rickardsson som har varit den som har levererat jämnast och bäst på distansloppen.
Mm.
Speciellt mot slutet av säsongen.
Ja. Men man förstår ju att Marcus Hellner blir lite bitter här, för tydligen, det verkar ju för en gång skulle gått ganska bra för honom med träning och inte vara sjuk. Mm. Och så vidare, och så ändå funkar det inte riktigt.
Nej.
Då kanske de här tankarna kommer. Men jag känner ändå att det...
Och sen bortvallade i OS-stafetten ska vi ju ha klart för oss. Annars hade ju Sverige mycket väl varit med och tampat som en av de, ja, garanterat medalj. Och kanske högre upp ändå.
Mm.
Ja, ni förstår.
Ja, så nej, men det, ja, jag har svårt att se att det inte fortsätter.
Men Daniel Rickardsson då?
Ja,
men hur gammal är inte han?
Jo, men jag tänker lite samma sak där. Att, ja, men det är väl på upphällningen här. Och han gjorde ju någon snegling mot långlopp tidigare. Men han, med tanke på att hans plats i ett svenskt landslag är ju inte hotad.
Nej.
Så
nej.
Han nej. Kan ju verkligen satsa en säsong till. Och det är, om jag inte missminner mig, en klassisk 5 mil i VM nästa år. Så att han skulle ju ha ett tydligt mål att sikta på.
Mm. Visst. Nej, vi får väl nästan hoppas att de kör en säsong till. Inte för att man liksom gläds över vilka otroliga resultat de har gjort, utan för att man förbluffas över hur extremt fattigt det ser ut bakom. Det här har vi varit inne på. Det har vi varit inne på redan den här podden.
Mm.
Om det här mörka hålet som är svensk herrskidåkning. Men ja, det är ju, man kan ju inte, man måste ju få in en generationsväxling, och det måste man ju få med nya bra åkare. Då måste ju gamla sluta förstås. Men mm. när det inte verkligen finns någon, det är bara att kolla på Holmenkollen när vi hade Daniel Rickardsson och sen 4 okändisar.
Mm.
Och visst, de gör habila insatser, ett par av dem, som vi var inne på. Men det är inte som att det kommer någon så här dunder genombrott.
Nej. Så på något, och det känns ju också bra att vi får trappa ner det lite. Hur hårda vi än är i den här podden, så vet jag inte hur många avsked vi klarar per säsong.
Nej, verkligen. Nej, och sen, det, jag menar, det som utvecklar skidåkare allra bäst, det är ju att få träna med folk som vet hur man måste träna för att vara i världstoppen.
Ja.
Det vet ju Marcus och Daniel Rickardsson, tror vi i alla fall.
Mm.
De har ändå varit där.
Ja, ja, det är väl rimligt att anta.
Även om det inte såg ut så den här säsongen. Men förutom att få in en pischler, så behöver vi ha kvar de här stötarna som vet hur det är och var bland de bästa i världen.
Mm.
Så att Oskar Svensson och eventuella andra av den kalibern ska kunna få rätt resa in i landslaget.
Mm. Vi har ju också frågetecken kring Ida Ingemarsdotter och Theodor Pettersson. Men jag tror samma sak där. Jag tror inte att de kommer kliva av än.
Nej, men skulle man sakna dem?
Ja, men lite ändå. Jag skulle sakna den här Ida Ingemarsdotters intervjuer. Hon låter som att hon står i en bar där det är lite för hög volym och skriker för att bli hörd.
Ja, jo, exakt så låter hon. Ja. Ja.
Så,
men Theo har ju inte haft sin musche på flera säsonger.
Nej, men han kanske kan få en sista chans att odla ut den igen.
Ja, nu var det liksom verkligen på sista versen som han visade upp någon form av formgryende. Och det har ju varit bra ibland sådär. Mm. Men det är inte sådär, ja, man skulle ju inte gråta blod heller om de la om.
Nej, men jag känner ändå så här, successiv nedtrappning. Vi hade Södergren, nu Emil och Anna. Sen kanske det kommer en stor våg nästa säsong då av Hellner, Rickardsson,
Ingemarsdotter,
Pettersson.
Ja.
Ja. Så ja.
Viken.
Let's not go there.
Jag bara kastar in den.
Let's not go there.
Jag kollade faktiskt upp här innan. Hon är bara 28 år. Hon ska vara som bäst nu.
Ja. Ämne för en annan podd.
jag ville bara ha din reaktion på det här.
Ja, men Marit Björgen.
Nej, hon kommer inte sluta.
Nej,
Ja, men har inte de varit inne på det, att de vill åka med Johaug en säsong och en och en och en?
Ja, och du dömde ut det som
otroligt fånigt.
Ja.
Men jag menar, nu kan ju inte Marit lägga av när hon är så jäkla bra. Fast det vore jäkligt coolt att göra det också.
Ja, men samtidigt på samma sätt som jag sa med Hellner, Marit Björgen som är bäst i världen någonsin, världens största skidåkare, hon kan ju inte bara lägga av efter att ha inte gjort en grej av det i sitt sista lopp. Nej, visst, hon kan ju göra det på hemmaplan i SM, men, eller NM. Men nej, det går ju bara inte.
Nej, det vore sjukt. Det känns som att hon hade hon vet nog när hon kommer lägga av.
Mm.
Det är inte som att hon kommer ta det så här. Jag tror att hon i, vad blir det nu, oktober, september eller kanske augusti någon gång säger att det här blir min sista säsong.
Ja, absolut. Ja, men som vi nämnde lite tidigare så har det varit ett stormöte där Sundby har härjat runt.
Ja, han har ju inte, han har inte skrädigt med orden.
Nej, vad kan man kalla det här?
Eller skrädigt orden,
ja.
Hur är det man får säga?
Ja, något sånt.
I alla fall, de vill ju, FIS, han går ju hårt åt den här FIS-ordföranden eller vad det nu är för dude, någon fransman som flera gånger har varit ute och föreslagit olika förändringar om man vill göra. Och Martin Jonsson Sundby är lite mer av den här traditionella, han är liksom lite mer av dagens Wassberg.
Mm.
Även om Wassberg i och för sig var en av de där pionjärerna som var med och införde skate, så vill inte Martin Jonsson Sundby vara en av de pionjärerna som inför
längdskidcross.
Nej, FIS vill ju skrota klassisk sprint, ta bort den helt och sen införa sprint med lite mer skicross-inslag, hopp och grejer.
Mm, hopp och lite uppför och portar och köra igenom och
ja,
allt vad det är.
Och ja, det kan man ju säga vad man vill om. Och sen vill man även ta bort skiathlon helt och hållet. Och vad istället? Vill man ha mer?
Ja, det är väl mer lopp med jaktstartsinslag som skulle vara ersättningen, om jag förstått saken rätt.
Mm.
Var det tredje, införandet av mixed lopp. Det vill säga stafetter med både herrar och damer, likt skidskytte och lagtävlingar i alpint.
Ja, om vi ska gå igenom de här förslagen lite grann, så mixed lopp känns ju som att, varför har inte skidåkningen mixed lopp? Det är ju insane.
Ja, absolut. Det borde ju redan finnas. Så det är väl bara att klubba igenom och köra.
Ja,
nästa säsong.
Både sprint, stafett och vanlig stafett och ja, vad det nu kan tänkas vara. Det är klart vi ska ha mixt.
Mm.
Bara för att det är kul.
Ja, och för den här säsongen så fick vi ju inte se så mycket stafett.
Nej.
Så man saknar ju stafett.
Sätter ju även press på kanske lite mer ojämställda nationer att satsa på både herr- och damskidåkning.
Mm.
Och så, för att få en bättre bredd. Annars kan man ju tänka sig att det är bara de här stora landslagen som kommer att vara framgångsrika mixt. Så är det ju till viss del också, men så är det ju redan när det
Norge gäller... kommer ju inte ha ett dåligt lag om man
Nej,
säger så.
Men så är det ju redan när det gäller stafetter. När man ska ändå ha fyra åkare, så måste de ändå ha en rätt bra grogrund.
Ja.
Nej, så det är klart att man vill ha in mixt.
Och dessutom, känns... det kan ju också bli väldigt mycket mer spännande, eftersom det är ju lite lättare att hitta två bra herrar än fyra och två bra damer än fyra. Så att få ihop ett mer tajt, jämn, bra lag.
Precis, amerikanerna skulle kunna bli ganska bra.
Mm.
De har så jäkla bra damer. Och sen Schweiz,
ja,
skulle kunna vara bra. Alltså om man jämför med liksom traditionella stafetter där det är sådana typer av länder, inte alls kanske. Österrike skulle kunna vara bättre. Ja, det är många. Tyskland.
Frankrike, Tyskland. Ja, det är många som skulle kunna
sticka Italien, upp. Italien. Ja, ni hör ju. Det finns ju hur mycket som helst. Så att det skulle kunna bli väldigt roligt på det viset. Det känns inte som att det finns någon konflikt heller. För jag tror att även åkarna vill ha mixt.
Ja.
Så att det kan vi nog räkna med att se redan nästa år.
Ja.
Skulle jag kunna tänka mig. Jag vet inte hur spikad den säsongen är. Jag tror inte att den är det. Jag tror att det är sånt man håller på att diskutera.
Ja. Den här längdskidkrossen då, lite mer svår
Ja, men om man ser rent historiskt i podden så har du varit mer positivt inställd till hopp i längdskidor än vad jag har varit.
Ja, jag har ju varit den liberala halvan här och du har varit stofilen.
Och jag vet inte hur mycket det har varit bara för att få någon form av diskussion i podden, men för jag vill ju inte på allvar tro att du typ riktigt skulle vilja se någon sån här vansinne.
Det beror lite på hur den utformas. Man har ju sett de här loppen från juniortävlingar och de ser ju lite galna ut. Så om det finns någon slags rim och reson i de här hindren så, ja, jag ska inte säga att jag är 100% för, men jag känner ändå mig lite intrigued av tanken.
Jag fattar inte. Det skulle ju, hur, jag förstår inte hur de skulle kunna göra det. Hur skulle de kunna göra det så att det blir att se inte ut som... Jag menar, jag har också åkt med hopp och genom portar och sånt där på längdskidåkning. Men det var ju när jag var junior och skulle lära mig, eller barn och skulle lära mig att svänga liksom, och stå på skidorna. Hur man ska kunna göra det här utan att det blir att se ut som någon form av jippotävling, förstår jag inte. Då kan man ju liksom ha en liten station med bollar du ska kasta i och träffa tre bollar i hinken.
Ja, men mästarnas mästare är ju kul att titta på.
Ja, precis. Och det här får Stina, kan inte lyckas bygga upp stenarna över pinnen. Ja. Så att, och hon får försöka igen. Snöboll i lyktan måste vara en meter hög innan man får fortsätta. Det går ju inte. Det borde, nej, det känns
och nu kommer falla fram till eldkastaren. Men då kommer gladiator Atlas och sopa ner henne i marken.
Ja, precis. Och Hero mosar hos Johan.
Ja, okej. När du säger det så, vi kanske inte riktigt är redo för det här än.
Jag tror inte det.
Men jag väljer ändå att ha en lite öppen syn på detta.
Ja. Nej, men det ska till något bättre än det här vi fick se i junior-VM som vi såg i alla fall. Det såg inte riktigt klokt ut, så jag hoppas det finns något mer genomtänkt förslag i så fall från FIS. Så där håller jag ändå med Sundby. Sen förstår inte jag riktigt slopa skiathlon. De har kämpat så hårt med att få in skiathlon. Varför vill de inte ha det kvar, FIS? Har du fattat argumenten?
Nej, och jag tycker att det är en ganska bra gren för att bevara den klassiska åkningen som ju annars är på utdöende. Då i ytterligare ett steg, om man då skulle få för sig att skrota klassisk sprint.
Ja,
så verkligen. Har den ju en väldigt självklar del i skiathlon. Och skiathlon är ju en väldigt rolig gren att följa.
Ja, men det är det, absolut. Och sådana här, det som de har infört i vissa sprintbanor, det är väl till exempel i Drammen där de har teknikzoner. Gillar jag inte alls.
Nej.
Där man ska behöva ha en zon för att hindra någon form av utveckling av en sport. Där man ska... Nej, det känns bara helt fel väg att gå. Skippa allt vad teknikzoner heter. Lägg klassiska loppen på utmanande banor där man... Om det nu är så att man vill behålla klassisk åkning med bentag alltså, och på den viset, varför man nu skulle behöva vilja det. I långlopp är det ju ingen som använder festvallar längre, så varför skulle de behöva göra det i världscupen? Vad spelar det för roll?
Nej.
Det är ju fortfarande klassisk längdskidåkning på något vis. Men om man inte vill det, så får man väl bara lägga det på en så pass utmanande bana att det inte går att staka upp och hålla samma tempo.
Ja. Och det här med att man vill ha fler jaktstarter, alltså det är ju ändå en del jaktstarter. Det är ju Tour de Ski och avslutningstoren oftast. Så, och just en jaktstart i sig vet jag inte riktigt om det, alltså det är ju kul att titta på, men jag håller nog ändå skiathlon högre, särskilt eftersom jaktstart är på ett sätt en ganska orättvis tävlingsform. Eftersom den ju ger
speciellt
som redan leder ett större försprång.
Ja, men speciellt som förr i tiden där det var en helt egen gren på ett mästerskap. Det är det ju inte längre. Och det har de ju fortfarande kvar i skidskytte till exempel. Men det blir ju lite orättvist, för att då vinner du en tävling så har du en jättefördel att vinna även nästa guld.
Ja, jag kan ändå tycka att i skidskytte är det lite av en annan grej, eftersom det är så mycket mer psyke som
absolut,
spelar in.
Och där är sprinten 2 skjutningar och jaktstarten 4, och det blir liksom det blir mycket mer avgörande på ett annat sätt. Det går att göra så mycket mer. Så det håller jag ju helt med om. Men däremot blir liksom bortvallad på 15 km klassiskt, och sen ska du liksom ta igen en minut på fristilsdelen sen.
Mm.
Det går ju inte.
Nej.
Så då kan du ha förstört dagen där. Mm. På ett helt annat lopp. Så det, jag förstår inte riktigt varför man inte nöjer sig med att ha skiathlon sån där. Behövs det ens utvecklas som det är just nu? Kan man inte bara låta det vara?
Ja, låt skiathlonen vara. Vi är inte redo att släppa den än.
Nej.
Men det känns lite som att det redan är beslutat.
Och jag kan väl tycka att man borde istället rikta in sig på lite mer viktiga saker.
Ja,
till exempel få bort de här fåniga korta massstarterna.
Ja.
Som jag var inne på, de här paradigmassstarterna som inte tillför någonting. Ingen kan ju tycka att det är kul. Jo, jag förstår att personer som inte kanske följer skidåkningen jättemycket, de förstår inte vitsen med individuell start. Och det kan jag köpa helt. Men det finns ju ingen vits med korta massstarter heller.
Nej. Nej, det är ju totalt poänglöst. Och särskilt på damsidan hinner de ju knappt börja. De längst bak hinner ju knappt ens få en chans att ta sig fram i tät.
Nej.
Så alltså, jag tycker att det viktigaste de borde fokusera på är att förlänga damloppen.
Absolut.
Gör damloppen lika långa som herrloppen. Det har vi ju pratat om tidigare. Men det skulle ju göra hela världscupsäsongen mycket roligare.
Det börjar bli irriterande att man ska behöva säga den Holmenkollens klassiska 5 mil. Och sen, ja, och så 3 milen då.
Mm.
Det borde inte finnas någon 3 mil i Holmenkollen. Det borde bara vara 5 mil.
Mm.
Det finns. Och det är ju dessutom mer obegripligt än någonsin. För att när det kommer till, ju längre distansen är, ju bättre blir ju kvinnorna jämfört med männen. Eller om man ska se det till exempel, den enda, en av de få sporterna i världen där kvinnor är snabbare än män rent generellt, är ju långdistanssimning.
Ja.
Där är kvinnor snabbare än män, om man ser liksom till rent generellt. Och det är ju en viss likhet med även längre distanser på längdskidåkning. Så det finns ju liksom inga, och speciellt inte nu när damskidåkningen är så bred och jämn.
Nej, det är ju liksom jättekonstigt. Om vi ska liksom för en gång skulle referera lite till långlopp, där de ju åker samma distanser som är betydligt längre.
Mm.
Ja, är det obegripligt. Fokusera på det, lite mindre på att döda en skiathlon.
Ja, verkligen. Bort med korta massstarter och samma distans för män och kvinnor. På sådana här sprintar blir det dessutom bara fånigt när de ska ha en, ja, men vi kör 1,2 km för damerna och 1,4 för herrarna. Jaha, varför då?
Mm.
Kan inte damerna åka de här 200 meterna?
Nej, det är fysiskt omöjligt.
Ja.
200 meter till.
Nej, då måste de göra en extra sling.
Det är en ond människa som ska tvinga dem att göra det.
Ah, nej. Nej, det är obegripligt. Det får de ju ta tag i omedelbart. Vi ska kasta oss över något lite mer mystiskt här som avslutning på den här veckans podd.
Ja, en uppmärksam lyssnare har skickat en bild till oss.
Mm.
Föreställande några av våra svenska skidåkare.
Mm. Det är Anders Södergren och Anna Haag och Ebba Andersson och Johan Olsson och Mattias Fredriksson, Charlotte Kalla och Stina Nilsson.
Mm.
De står och minglar här i Falun.
Ja.
Det här var tidigare förra veckan.
Vi får väl anta att de minglar med något alkoholfritt här, eftersom det var innan loppen.
Ja, hållbarhetsdag har de haft.
Mm. Mm.
Men vad den här uppmärksamma lyssnaren har sett är att Stina Nilsson på en av de här bilderna Förutom att ha en cig i handen. Nej, det är nog ingen cig. Det är nog en vit penna. Men det, ja, det ger lite cig-intryck.
Ja, på långt håll ser det ut som en jättesig.
Ja. Men det här har också en ring på sitt vänstra ringfinger.
Mm-hmm.
Och vänstra ringfingret brukar ju vara avsett för just en typ av ring.
Ja.
Det är förlovning eller vigselring som ska sitta där.
Ja, och det är ju lite intressant där. Det är ju sällan man brukar, alltså man får väl ha ring på vilket finger man vill, men det är ju sällan folk brukar tycka att det är så roligt att gå runt med en ring på vänster ringfinger om man inte är förlovad, eftersom alla då tror att man är förlovad.
Precis.
Så vad handlar detta om?
Ja.
Har du någon teori?
Nej. Precis. Jag har ju precis som lyssnaren här försökt browsa igenom Stinas sociala medier. Men det finns ju ingenting som tyder på att hon skulle ha träffat en själsfrände, än mindre förlovat sig.
Nej, hon kan ju ha valt att inte hålla denna person så offentlig visserligen.
Det ska gudarna veta att jag har absolut ingen koll på Stina Nilssons kärleksliv överhuvudtaget, förutom de här poänglösa flört liksom försöken från Emil Iversen.
Mm. Ska ju säga så att man blev ju lite oroliga direkt att hon har gått och förlovat sig med Emil Iversen från ingenstans, så gick ju in och letade efter bilder på honom med ring på fingret.
Ja.
Har inte hittat några.
Nej.
Så det verkar lugnt.
Nej. Och vi vet väl inte riktigt heller vilket lag Stina Nilsson spelar för.
Nej, men oavsett vem...
Om det är en Emil Iversen hon är intresserad av.
Ja.
Men för det är så pass dålig koll har man på Stina Nilssons kärleksliv. Det finns inga så här ex som det finns, eller jag menar som Charlotte Kalla. Hon har ju kända, flera kända ex.
Ja.
Till och med. Andra skidåkare verkar ju mest vara ihop med varandra hela tiden. Det är ju extremt vanligt i skidåkarvärlden att bli ihop med varandra. Men så är det ju i alla branscher förstås.
Ja, jo.
Men det känns mer extremt här än liksom fotbollsspelare. Du ser inte alla kända fotbollsspelarna ihop med varandra.
Nej, alltså majoriteten av världscupsåkarna är ju ihop med varandra.
Det konstaterar du.
Ja, men det är ju så här, vi har ju så här, Anna Dyvik och Gustav Eriksson, Maria Nordström och Carl Johan Westberg,
Anna och Emil.
Ja, och diverse fler. Jag kommer inte på några fler på rak arm nu.
Men det är Charlotte rätt många. Charlotte och Tio, eller Charlotte och Anders,
Kalle och Jenny.
Ja. Precis, och även om man inte är liksom en toppåkare, så kan man ge sig fan på att de andra som har blivit ihop med någon, de har blivit ihop på typ skidgymnasiet och den ena har lagt av. Men däremot, Stina har vi ingen koll på alls. Men det är som du säger lite skumt att ha en ring på förlovningsringsfingret.
Ja. Om du måste gissa då, vem i hela världen tror du att hon är förlovad med?
Ja, det var en...
Eller har hon trätt en fidget spinner som är trasig runt fingret, så att den ligger på andra sidan av handen eller något sånt där konstigt?
Ska ju sägas att den här ringen är ganska stor också. Det är liksom en stor guldaktig ring som ser ut att vara liksom slät och rund som en vigselring.
Mm.
Ja, jag vet inte vem som skulle vilja för en förlovningsring. Brukar inte den ha massa så här stor sten, diamanter och grejer?
Det här är inte riktigt mitt område, ska jag säga. Men
inte mitt heller. Nej. Men vem som Stina Nilsson skulle vara förlovad med? Jag har faktiskt väldigt dåligt med bra gissningar. Jag har ju svårt att tro att det liksom är en Oscar Svensson typ. Eller sådär.
Ja.
Det känns inte riktigt som hennes grej.
Nej, om det inte hade varit så att Jens Burman redan har en flickvän.
Och verkligen så inte Jens Burman heller.
Alltså, vi kommer få mötas i en boxningsring och göra upp om,
men jag har ju...
Jens Burman.
Ja, men det tror jag. Nej, men om jag skulle får jag liksom pinpointa Stina Nilsson. Känns inte hon som den här liksom kaxiga tjejen i högstadiet som gillar de här mer tuffa typerna?
Du menar att hon kanske har fattat tycke för Petter Northug?
Ja, precis. Precis, Petter Northug eller Lars Nelson eller någon av dem där.
Lars.
Nej. Nej, men en sån där mobbar typ.
Ja. Kan så vara. Men vem skulle det vara då, i sådana fall?
Ja, det är uppenbarligen
det,
ingen
nu är det, så här, det behöver ju såklart inte vara en skidåkare. Men det är ju typ 75% säkert,
ja,
att det är.
Ja, ja, allt pekar ju på att det ska, ja, vara. Och sen vet vi ju sig inte om hon är förlovad heller.
Nej.
Det är bara den här ringen som sätter.
Allt här är väldigt spekulativt, men det är så det kan vara ibland.
Det kanske bara är en random skoteraggare från Mora.
Ja.
Det ska gudarna veta, att det fanns skoterraggare i Mora.
Mm.
Och trakterna där i kring.
Ja. Eller är det så att hon...
Eller en hockeyspelare.
En hockeyspelare, ja.
Det känns absolut som en trolig väg att gå. Hockeyspelare.
Ja, inte omöjligt. Vi får suga på den här karamellen lite, se om vi kan hitta mer info.
Vi ska ju alla ha klart för oss att Stina är ju extremt privat av sig, speciellt i snack med media och sånt, så kommer vi aldrig prata om det här överhuvudtaget någonsin. Nej. Det är bara när hon väljer att lägga ut en bild på personen i fråga som det eventuellt kan uppdagas.
Ja. Men vi håller våra tummar för att det inte är Emil Iversen, och sen hoppas vi får mer klarhet i detta. Vi kommer ju såklart inte att överge detta ämne.
Nej, det här ska följas och stötas noga. Ja. Vi får väl se hur många avsnitt vi gör till den här säsongen. Nu har vi ju dragit iväg den här veckan, så att
alltså jag vet inte hur det här gick till.
Vi hade ju inga ämnen att prata om.
Nej.
Och sen har vi bara suttit och malt och malt och malt.
Ja, men vi lovar att i alla fall nästa vecka återkomma till hur det gick i fantasyligan och dela ut lite priser.
Precis.
Och se vad som har hänt i SM och sammanfatta säsongen lite. Så till dess så når ni oss såklart på skidsnacket@gmail.com, sociala medier, Instagram, Facebook. Och där får ni gärna ge era teorier om vem ni tror att Stina Nilsson har förlovat sig med.
Vi kanske kan lägga ut någon form av poll.
Ja.
Vi får se. Ja, nej, men håll koll på detta och tipsa gärna vänner och bekanta. Och ha en fantastisk SM-vecka. Så hörs vi av.
Det gör vi. Hej då.
Hej då.